This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
Hej, välkommen till Coach Meet Coach. Jag heter Jörgen Lennartsson och har jobbat som fotbollstränare i 30 år. I denna podd så samtalar jag med andra coacher, ledare och chefer om teambuilding, coaching, ledarskap och mycket annat. Det är alltid intressant och lärorikt att ta del av andras erfarenheter, både inom idrotten och näringslivet. Gå gärna in och prenumerera på Coach Meet Coach i din poddapp så får du hela tiden uppdateringar när det kommer nya avsnitt. Du kan även följa podden på Instagram. Jag är glad att kunna presentera Folkspel som samarbetspartner till Coach Meet Coach. Genom att låta hela överskottet från försäljningen av Bingolotto och Sverigelotten gå tillbaka till föreningslivet så vill ideella Folkspel bidra till växtkraft och till att göra Sverige bättre för alla. I det ingår att stödja framtidens ledare, bland annat tillsammans med Riksidrottsförbundet och utbildningsprojektet Eldsjäl 2.0. Folkspel, allt överskott till Sveriges föreningar. Tack för det. Hoppas du hänger med. Nu kör vi! Dagens gäst är Mikael Södermalm, certifierad mental coach med utbildning både i Sverige och USA, ledarskapsutvecklare, inspiratör, författare och en av Sveriges mest anlitade föreläsare. Mikael Södermalm, varmt välkommen till Coach Meet Coach.
Tack så mycket.
Nyss fyllda 60 år. Stort grattis. Hur kändes det?
Ja, det kändes bra. Då har man passerat ett viktigt nytt streck i livet. Och ålder är ju bara en siffra.
Ålder är bara en siffra, ja.
Ja, det är ju så.
Och både mentalt och fysiskt så är du väl närmare 30 än 60 kanske.
Ja, tack snälla. Jag försöker i alla fall. Jag tror det är väldigt viktigt att hålla bra form både fysiskt och mentalt.
Du, nu ska jag göra den här svåra uppgiften här, nämligen att försöka göra en kortfattad presentation av dig och din väldigt intressanta livsresa. Hoppas att vi kan lösa det på ett bra sätt. Född i Köpenhamn, en brokig uppväxt där dina föräldrar skilde sig innan du föddes, kastades mellan olika hem i Göteborg, Stockholm och så vidare. Men din farmor var alltid den trygga punkten i livet. Idrotten blev en räddning som ett andra hem. Provade på massa olika sporter. Fotboll blev det du valde att satsa på till slut. Spelade bland annat i Älvsjö AIK, Hammarby, Västra Frölunda. 81 så fick du ett idrottsstipendium och åkte till North Carolina i USA för att spela fotboll och studera på college där. Lyckades väldigt bra och tog en fil.kand.-examen i business marknadsekonomi. Kom hem till Göteborg, fick jobb som säljare på dataföretaget IBM. Fotbollskarriären fortsatte i Sverige men på lite lägre nivå. Sen drabbades du av din första livskris, en tumör i halsen som efter 5 operationer på Sahlgrenska till slut försvann och det blev ett lyckligt slut på det. Sen blev det en karriär på IBM som var väldigt framgångsrik. Du flyttade till Uppsala där du också fortsatte spela fotboll för IF Västra i division 4 och det gick så bra så att du 87 fick ett kontrakt med Giffarna Sundsvall som då spelade i Allsvenskan. Tuff konkurrens på forwardsplatserna med Thomas Bolin och Leif Hoppa Forsberg och det blev då bara ett år i Giffarna. Samtidigt fortsatte karriären på IBM. 89 vände det hemåt till Göteborg igen och då tog du upp ditt första tränaruppdrag, Älvängen i division 4. Och där blev det mental träning på agendan direkt och härvid så startade lite grann den nya karriären som mental tränare, coach, rådgivare, föreläsare och utbildning inom de här områdena. Utbildningen landade hos Lars-Erik Unestål på Skandinaviska ledarhögskolan, och du tog även en master degree-examen i USA i prestationspsykologi. 1992 startade utbildningsföret Mental Training International AB, och den nya karriären var ett rejält faktum. I 30 år har du nu föreläst, inspirerat och utbildat folk över 40 länder. Volvo, IKEA, SKF, SAS, Polisen, Tullverket, IHM, Business School, kommuner och skolor är några av dina uppdragsgivare. Men du har också haft en stark koppling med idrotten och jobbat med många olika idrottsklubbar, landslag och individuella idrottsstjärnor som Torgny Mogren, Joel Lundqvist, Jasmin Kron, Gabriel Jetstedt, Kenneth Andersson och så vidare. Du har även hjälpt olika tränare med de mentala delarna i sina karriärer, bland annat Torbjörn Nilsson. Två böcker har det blivit, Det sitter i huvudet och Våga tro, våga handla. Valt till årets talare i Sverige 2012. Vann 2015 det stora målpriset som varje år tas fram av juryföretaget PNP Meetings i Stockholm. Priset som nu där, det är lite grann av talarnas OS-guld i Sverige. Micke, grattis till en enormt framgångsrik karriär so far.
Tack så hemskt mycket.
Det är en fantastisk, intressant resa som du har gjort, och det som jag fascineras över är ju uppgång och nedgång och olika karriärer på olika sätt inom olika ämnen. Mm. Och varje motgång du har haft har nästan blivit ett start på en ny framgång någonstans. Det är så det känns.
Mm. Absolut. Mm.
Vi har jättemycket att prata om här, Micke. Det blir ett otroligt intressant program. Hur ser livet idag ut för dig i den här coronavärlden?
Det har varit en väldigt utmanande period, skulle jag vilja säga. Våran bransch drabbades ju väldigt hårt, alltså talarbranschen, precis som event och teater och även idrott och musikbransch och så vidare. I mars månad så hade jag 60 stycken jobb inplanerade, och jag brukar numera ungefär ha legat på ett snitt då med kanske 150 föreläsningar per år ungefär. Mm. Och jag har ju varit då väldigt privilegierad, så att när man har kommit tillbaka efter nyår då, så har kalendern varit liksom fulltecknat i midsommar och sen efter sommaren hela hösten då. Men på 3 veckor så blev jag av med alla jobb. Mm. Och det var inte liksom ombokningar, att vi tar dig sen mycket, vi ser vad som händer, utan det var rena, i princip nästan 100% avbokningar. Mm. Så jag gick från 100 till 0, liksom många andra. Mm. Och där höll jag på att tappa andan faktiskt. För att det var ju för egen del liksom mentalt jobbigt där att ställa om. Mm. Att förstå att oj, nu har jag inga jobb. Och inga förfrågningar och inga mejl. Alltså ingenting, det bara dog. Mm. Följ upp som ett korthus.
Och det här tror jag väldigt många människor känner igen sig på i dagens samhälle, att det har blivit så i många olika branscher. Och då är det intressant att veta att du, utifrån med din erfarenhet och kunskap om mentala faktorer och hur människans hjärna reagerar på sånt här, hur har du mentalt tacklat det här?
Jag får ju alltid höra att, ja, men precis det du säger, att du som är mental tränare och du som har alla de här verktygen, det kan väl inte vara något problem. Men man är ju inte mer en människa, man är ju ingen robot. Mm. Så att, men jag kanske har en kortare ledtid då än många andra, att inte deppa ner mig och gå ner allt för djupt i den mentala graven så att säga. Mm. Men från det att jag blev väldigt förvånad och lite tagen på sängen där, så kände jag att okej, det finns säkert en mening med detta. Frågan är, hur kan jag lösa detta på det mest kreativa sättet? Och då tog det några veckor innan man förstod att det kanske finns ett intresse då att köra digitala föreläsningar. Mm. Och det var ju någonting för mig som var alltså väldigt väsensskilt liksom, från vad jag och säkert många andra också är vana vid. Och jag kanske inte heller är så tekniskt kunnig med allt vad det innebär. Så jag fick hjälp av en av mina söner att köpa en webbkamera. Jag köpte hem liksom en så här blädderblock och gjorde en studio i vardagsrummet.
Okay.
Ja, och sen dröjde det inte så länge innan en av mina kunder ändå hörde av sig och sa att kan du köra digitalt? Och då var jag ju lite lycklig då, för att då hade jag ju fått upp detta on running. Mm. Och då kände jag att jag fick lite luft under vingarna. Och även om det inte är samma sak att stå i ett vardagsrum hemma och inte ha kontakt med publiken. Man tittar in i en död kamera. Man vet inte ens om publiken sover eller om de sitter och ritar eller om de är där överhuvudtaget. Så kräver ju det någonting helt annat av oss som står framför en kamera då, så att säga. Men jag såg nog detta som en ny erfarenhet, någonting positivt, försökte vända det till en fördel och känna att nu får jag ju träna på någonting nytt, och då får jag ju själv gå utanför min egen trygghetszon, så att säga. Så att,
har det blivit en utveckling för dig utifrån ett pedagogiskt presentationsperspektiv?
Ja, det kan man verkligen säga.
Vad är de stora penseldragen där som du har lärt dig av det?
Det är att tidigare, innan hela den här coronakrisen, så har jag nog varit väldigt känd föreläsare för att jag nästan aldrig har jobbat med PowerPoint. Nej. Men för en tiotal år sedan började jag också med PowerPoint. Och det var väl också då för att en del av min publik, och inte minst då mina fyra fantastiska barn som är mina största kritiker och de som ger mig väldigt positiv feedback. De sa att pappa, det är ingen som ser vad du skriver. Så det är väl bra om du börjar liksom med PowerPoint. Mm. Och då gjorde jag det. Mm. Men på något sätt så tappar jag mig själv i det. För att jag tycker att när man föreläser så ska det komma inifrån och ut. Mm. Och har man då sitt koncept och man har sin kompetens och erfarenhet, då behöver man inte egentligen så mycket PowerPoint. Då är det bättre att göra det levande. Mm. Så det största penseldraget jag har nu lärt mig, det har jag fått bekräftat att när jag står inför en digital föreläsning, ja, då är jag tillbaks till där jag började med mitt blädderblock bara och inga PowerPoints. Mm. Och då känner jag mig mer fri. Mm. Och då, det passar mig bättre i alla fall. Mm. Så på det sättet så känner jag att det har fungerat över all förväntan. Mm.
Väldigt intressant. Jag tror att det är många som känner igen sig i det. Och inte minst alla som har möten digitalt där det blir på ett helt annat sätt. Där man tappar den här mänskliga kontakten, ögonkontaktet och så vidare. Vi har ett otroligt mycket spännande saker att prata om. Vi börjar lite grann med din uppväxt som var ganska så tuff. Hur har den påverkat den du är idag och det du jobbar med idag?
Det har nog påverkat mig väldigt mycket. Man är ju ett resultat av inte bara att man rent genetiskt och DNA-mässigt är den unika personligheten och personen som man är, för alla personer är ju unika. Mm. Sen finns det en annan del då när vi pratar om den psykosociala miljön, att man blir formad och påverkad av den miljön man växer upp i. Mm. Och för min egen del då, som fick en start där mina föräldrar skildes innan jag ens var född, och sen låg jag på Rikshospitalet i Köpenhamn ganska länge innan min biologiska mamma åkte med mig över till Göteborg, och där min farmor och farfar tog hand om mig då när jag knappt hade fyllt ett år. Det kanske jag inte då förstod hur mycket det påverkar mig, men man brukar säga att sanningen springer alltid ikapp dig, din historia springer alltid ikapp dig någonstans. Så det är klart att jag växte upp med gamla fosterföräldrar tills jag var 8 år. Jag skulle börja andra klass. Jag gick första klass i en skola i Gullheden. Och sen så hörde min pappa av sig då, min biologiska pappa i Stockholm, och ville ha mig till Stockholm. Och då var jag ju så trygg med min farmor och ville bo kvar. Och lite motstånd mot min egen vilja då, så flyttade jag till Stockholm. Och där växte jag upp i en söderförort i Högdalen mellan jag var 8 år till jag var 20. Mm. Och det var ganska, det var en tuff tid. Min pappa jobbade alltid och vi kom inte alltid kanske så bra överens heller. Och jag saknar väl kanske en fadergestalt som fanns där och kanske även en mamma som var där som ett vad ska jag säga, mentalt socialt stöd. Så jag fick klara mig själv väldigt, väldigt tidigt. Och så hade jag ju min farmor mamma så att säga i Göteborg som jag alltid kunde ringa. Och jag pratade nästan med henne varje dag i telefon.
Om du inte hade haft den här uppväxten utan du hade haft en, vad ska vi säga, normal, trygg, fin uppväxt med två föräldrar och bott i ett radhus i ett medelklassområde i Göteborg, Stockholm, Malmö, något annan stad. Mm. Tror du att du har landat i den här mentala coachingspåret då?
Nej. Jag sitter här nu med dig 60 år och jag känner en tacksamhet eftersom jag nu har kunnat ändå hantera och bemästra väldigt mycket motstånd och väldigt mycket jobbigheter och hinder och problem på vägen. Mm. Så jag är ju tacksam för att min mamma och pappa gav mig ett liv. Och sen så har ju det jag har varit med om, tack vare det, så har ju det på något sätt format mig till den jag är idag. Mm. Så det har nog hjälpt mig mentalt. Och sen har jag ju fått hjälp från andra människor och förkovrat mig mycket i utbildning och lärt mig successivt saker hur man kan vända motgång till framgång på ett kreativt och konstruktivt sätt.
Det är bra, vi återkommer lite till det. Förebilder i livet?
Förebilder. Intressant fråga. Ja, min farmor vill jag ju först nämna. Hon påverkar mig väldigt, väldigt mycket på grund av att hon själv växte upp under tuffa förhållanden första och andra världskriget. Hon var född 1912 och dog 2015, så hon blev 103 år gammal. Och jag tror att jag påverkas väldigt mycket av hennes goda humör. Jag förstod inte det när jag var liten, men hon hade en enorm ryggsäck och var med om oerhört jobbiga utmaningar. Men hon var alltid så positiv och glad. Mm. Och hon präntade in i mig två saker som jag har haft med mig hela tiden och försökt sprida också, inte bara till min familj utan även till min publik. Det var två saker. Det ena var, hon sa alltid, sluta älta gamla förtreter. Mm. Alltså lägg inte så mycket energi på att prata om det som har varit. För det kan du ändå inte ändra. Du kan inte påverka det. Du kan inte kontrollera. Du kan inte göra någonting. Utan släpp det, acceptera det och gå vidare.
Klok farmor.
Mycket klok. Hon hade kunnat bli en bra managementkonsult. Ja. Nej, det var det ena. Och det andra var att hon sa att när du har jobbigt ibland så sa hon bara rakt ut, skratta åt skiten ibland. Mm. Och det förstod inte jag riktigt, för att jag vet när jag gick igenom min första skilsmässa till exempel och jag ville att hon skulle tycka lite synd om mig och jag sökte liksom hennes medhåll och bekräftelse, då började hon bara skratta och sa att grattis, det här ska du inte se som någon misslyckande, det här är en ny erfarenhet och en lärdom, men du måste liksom använda humorn och få lite distans till det. Och det innebär inte att hon inte tog det liksom på allvar, utan hitta den balansen, ta inte allting alltid så allvarligt. Och det är också ett budskap jag har till alla, att ibland kanske man bara ska skratta åt eländet och på något sätt sätta punkt och så går man vidare för att hitta nya lösningar och möjligheter.
Någon mer förebild än farmor?
Ja, det har jag. Jag måste ju då nämna Lars-Erik Unestål. Mm.
Skandinaviska ledarhögskolan i Örebro.
Ja, rektor där för den skolan som han startade i slutet på 80-talet. Psykolog och forskare inom tillämpningsbar psykologi. Och han pratar ju alla om ålder. Han är ju evigt ung. Mm. Men han kommer inte heller ifrån att han har en kronologisk ålder. Jag tror att han är 82 år idag. Fantastisk människa som har gjort oerhört mycket gott för den här världen som fler människor behöver, tycker jag, känna till. Jag lyssnade på honom första gången i slutet just på 80-talet och eftersom jag då hade drabbats lite tidigare där av en tumör i halsen och var inne bland annat på Sahlgrenska sjukhus och opererade mig, så, och var väldigt nedgången och låg på sjukhus, opererade mig, umgicks med sjuka, fick sjukvård, allt var liksom sjukt, så säger en psykolog på Sahlgrenska till mig, en kurator som jag fick, en kvinna som var psykolog där, som säger att nu kommer det hit en man som ska prata i aulan och han ska prata om järnvägen till friskhet. Och jag höll på att få en chock att det var någon som var psykolog som skulle prata om friskhet och inte om sjukdom. Mm. Så jag tänkte att har jag möjlighet att gå på det så gör jag det. Och jag satt där i publiken och lyssnade på den här mannen en och en halv timme. Och han inspirerade mig något så vansinnigt och var väldigt konkret, var väldigt tydlig. Och menade på att jag är här för att prata om hälsa istället för ohälsa. Alltså hur man bygger hälsa och visade på vissa må bra-faktorer. Och att det fanns faktiskt alternativ till sjuk. Och det är att om man inte blir helt frisk så kan man åtminstone bli bättre och inte sämre. Mm. Så att det var väldigt många principer där som gjorde att jag kände wow.
Det blev en aha-upplevelse.
Ja, det blev verkligen en aha-upplevelse. Och han blev den första att inspirera mig givetvis till det jag sedermera startade upp själv. Mm, mm.
Någon mer förebild som du känner att du vill lyfta?
Nelson Mandela. Mm. Fantastisk man. Mm. Jag har läst hans bok, jag har sett hans dokumentär och han myntade ett uttryck, han har myntat många uttryck men ett som verkligen har fastnat. Och det är att han står precis i hans installationstal innan han blev då president i Sydafrika. Och det var 1993. Så hävdar han då att remember this. Only the truth will set you free. Mm. Det är bara sanningen som kan sätta dig, göra dig till en fri människa. Mm. Och den är inte alltid lätt att leva efter, ska gudarna veta. Nej. Men den betyder så otroligt mycket och allt det som han stod för i sitt ledarskap och det han gjorde med apartheid och allt det här är helt enastående. Och dessutom vara fängslad i 27 år och komma ut efter det och bli Sydafrikas president. Ah, jag saknar ord.
Och så bjöd han sina fångvaktare på,
just det.
Var det 50-årskalaset eller?
Ja, ja, det var 60-årskalaset. Och även på hans installationstal, ja, tror jag.
Bjöd han sina fångvaktare.
Exakt.
Det är höjden av prestigelöshet. Och lite grann av vad din farmor sa. Ja. Se framåt, det som har hänt det kan man inte påverka.
Exakt.
Mycket bra. Ledstjärne och värdegrunder som du lever efter, som du har skaffat dig under den här långa resan. Har du några sådana?
Ja, det har att göra med det jag precis sa som jag tycker är jätteviktigt, att ett, vara sann i sitt tal. Jag har heller inte varit sann i mitt tal alltid, för det kan låta väldigt klyschigt och bli som en floskel. Men det är på ett sätt väldigt synd att det ska ta 60 år innan man känner att det är den enda vägen som kan leda till ett lyckligt liv. Om du är sann i ditt tal, om du liksom brutalt ärlig inom dig själv, med dig själv, mot dig själv och sen givetvis då gentemot andra. Så det är den ena, tycker jag, viktiga ledstjärnan, en viktig värdering. Och värderingar har ju med beteende att göra. Mm. Så att man beter sig, uppför sig att vara sann utan att liksom prata om det. Det tror jag man kommer längst med. Mm. Respekt, också väldigt viktig värdeord, och då menar jag respekt för varandra, respekt för sina barn, för sin partner, för sin chef, sina arbetskollegor, för sina konkurrenter, motståndare. Respekt till naturen, till djur, att man har respekt tror jag är en grundbult faktiskt i att skapa sunda, friska förhållanden. Mm. Mm. Så det är ytterligare en. Och sen känner jag också det här med en tredje värdering som jag pratar också väldigt mycket om är medmänsklighet. Mm. Jag tror att det är viktigt att visa inte bara medmänsklighet men förstå att livet handlar inte bara om dig. Och det finns ett engelskt uttryck som jag tycker om. Jag vet inte var jag har fått det ifrån. Och ibland undrar om jag har skapat det själv i eget huvud. Men det spelar ingen roll. Det är så här. It's not about me. It's about we. Mm. Och det går ju igen precis överallt att vi är olika och det är det som är dynamiken i familjer, i lag, organisationer, i en skolklass. Att vi är olika och oavsett bakgrund, kulturellt, vad ska jag säga, religiöst, vilket land du kommer ifrån, hudfärg du har, så är det viktigt att man visar respekt, man visar medmänsklighet, att man känner empati. Mm. Det tror jag är väldigt, väldigt viktigt för mänskligheten överhuvudtaget.
Och på svenska blir det enkelt översatt laget före jaget. Och det är ju en sak som verkligen behöver påtalas många gånger i det
absolut
här nya samhället som vi har.
Helt rätt.
Du hade en väldigt framgångsrik karriär inom IBM och var försäljningschef där under många år. Vad var det som gjorde att du till slut gav upp och slutade hela den karriären inom den branschen för att satsa på det här med mental träning och det spåret istället?
Mm. Det var ett fantastiskt roligt jobb, krävande jobb med både budgetansvar och personalansvar. Och samtidigt så förde man in ett tema, kom jag ihåg, på IBM som hette ett bättre IBM för alla. Mm. Och då kände jag som mellanchef där att ett bättre IBM måste också innebära ett bättre ledarskap för alla. Mm. Och då möttes vi som jobbar inom det här affärsområdet. Vi var 16 likasinnare från norr till söder som hade våra så kallade war meetings. Mm. Då går man in i krigsrum. Nej, men man var jättetrevlig utanför rummet och det var chitchat och det var kaffe och sen så stängde man dörren och då var det liksom hard facts. Mm. Då var det skarpt läge. Och då kände jag själv att IBM hade ett ledarskap som jag personligen tyckte var så oerhört resultatinriktat. Mm. Det var bara det handlade om. Leverera resultat, vara duktig, prestera och i princip jobba ihjäl dig.
Man glömde människan.
Mm. Och det där tyckte jag inte om eftersom jag då kommer från en idrottsvärld med allt vad det innebär. Med, precis som du sa, laget före jaget. Så jag började ju ha åsikter där. Mm. Gentemot min chef och hans chefer i Stockholm. Och jag jobbade då som sagt i Göteborg. Och då så ville jag givetvis på de här mötena tyckte jag ödmjukast berätta vad jag kände om vårt ledarskap och det. Jag ville ju bara utmana ledningsgruppen, men det föll inte i god jord. Jag var kanske för tydlig och för öppen och jag ville ju inget illa. Nej. Jag ville bara att vi skulle ha mer ett humant ledarskap och även se människor och fråga människor hur de mår och vad de själva vill och hur vi kan liksom skapa förutsättningar för att hjälpa dem att både må och fungera bättre i sina miljöer för att därav prestera bättre. Men det gick alldeles för långt så att jag blev ju ett hot. Mm. Och det till slut kostade mig jobbet. Mm. Jag blev inte direkt sparkad, men jag blev uppsagd efter 3 års jobb som försäljningschef. Och fick ett jobb som egentligen inte fanns. Utan jag skulle på något sätt själv komma underfund med att ja, men jag ska nog säga upp mig själv. Så jag outsourcar mig själv kan man säga. Så Så det var ju ett politiskt spel jag var utsatt för där.
Och i den fasen där då så kände du med den bakgrunden som du hade och allt som du hade gått igenom, så hade det här med mental träning, människors mentala sida, allt som har med hjärnan att göra och så vidare, hur man tänker, hur man beter sig. Ah, det här är mer intressant än att hålla på och sälja massa datorer. Jag ska satsa på detta istället. Ja. Kan man säga så?
Ja, så kan man verkligen säga. För då hade jag dels träffat Lars-Erik Unestål. Jag hade gått igenom min sjukdomsperiod. Och dessutom så hade jag börjat att fuskstudera, kan man säga. Jag hade hoppat på Skandinaviska ledarhögskolan där redan i början av 90-talet. Mm. Som en av de 10 först utbildade mentala tränarna, certifierade mentala tränarna i Sverige. Mm. Så jag var ju nästan klar när jag tackade ja till ett avgångsvederlag och gick från IBM 1992 och startade mitt eget utbildningsföretag. Mm. Så att då väntade en helt ny karriär och jag har ju liksom haft den stora drömmen och turen och privilegiet att leva min dröm yrkesmässigt i 30 år.
Då släpper vi lite grann den här resan som du har gjort och så går vi in på ett antal teman och ämnen här som ju är inom ditt gebit. Och då självklart så måste vi börja prata om det här med mental träning såklart, eftersom det är basen och fundamentet i detta. Din syn på ämnet mental träning?
Ja, rent allmänt så ser jag den mentala träningen som en livsviktig del i helheten. Vad gäller allt som har med personlig utveckling och mental styrka att göra. Mental träning i kombination med fysisk träning är i särklass den bästa kombinationen, anser jag, för att nå bättre prestationer och resultat. Mm. Och är du mentalt starkare så vet ju alla att då brukar det vara lättare att även kunna hantera och bemästra olika situationer som dyker upp i livet. Och för mig handlar det inte bara om att stärka sig inför olika idrottsliga prestationer, utan det handlar om livet i stort.
Om vi håller oss då till ämnet mental träning, kan du utveckla lite mer om det? För det är ganska vitt begrepp och det finns olika typer av mental träning och så vidare. Dina tankar och funderingar kring detta?
Ja, först och främst så känner jag att alla människor har nytta och glädje av mental träning. Mm. Oavsett vem du är och vad du gör. Och då tänker jag på allt ifrån barnen i skolan, om man är tonåring, förälder, man är tränare, idrottare, pensionär, eller oavsett vad man gör, vem man är eller vad man jobbar med, så är den mentala träningen en viktig del för alla. För jag tänker så här, att alla vill väl ändå ha tillgång till sina bästa resurser. Mm. Att känna sig stark, att tro på sig själv, att vara motiverad, känna glädje i det man gör och kunna förverkliga liksom sina drömmar och mål. Och då är mental träning ett av de redskapen som hjälper dig att känna dig både mer trygg som individ och enklare nå det du vill uppnå i ditt liv. Mm.
Och det finns en hel del olika typer av som man kan kategorisera som ligger under kategorin mental träning. Berätta lite om det.
Ja, du tänker säkert på den här uppdelningen i den mentala träningen.
Exakt.
Och då kan man ju väldigt enkelt säga att mental träning är ju uppdelad i två olika delar. Det finns en mer grundläggande konditionsträning där man lär sig olika metoder och tekniker för att reducera stress, gå ner i varv, kunna lära sig att reglera sin muskulära och mentala spänningsnivå. Allt för att ladda, hämta ny energi, men framförallt också att bättre förbereda sig själv och hjärnan för del 2 i den mentala träningen då, som är en mer målinriktad träning, en mer, vad ska jag säga, vi kallar den för mental styrketräning. Och det hör man nästan på namnet, att då handlar det mer om att lära sig att träna på och utveckla sina mentala styrkor. Och det kan vara allt ifrån ditt självförtroende, din koncentrationsförmåga, din attityd, inställning, hur du jobbar med mål, hur man löser och hanterar olika situationer som press, stress, krav, förväntningar och så vidare. Så att det är två helt separata delar kan man säga.
Mm. Rent konkret hur man går tillväga i de här olika delarna. Kan du berätta lite om det?
Ja, alltså jag vill först så vill jag ju starta med att säga alltså det som är utmärkande för just mental träning, det är ju att vi definierar ju den mentala träningen som en långsiktig och systematisk träning av mentala processer och färdigheter. Mm. Och mentala processer, där har vi hela den mentala essensen, kärnan i all mental träning. Det vill säga vi jobbar med våra tankar och känslor som är våra liksom främsta och mest vanliga verktyg i livet i stort och det som styr och påverkar alla områden i livet. Mm. Vi pratar om TKB, tankar, känslor, beteende, som också är faktiskt kärnan i kognitiv beteendeterapi. Man brukar ju säga att våra känslor är vårt liv, och när känslan tar över så försvinner oftast vårt rationella tänkande och förnuft, och då handlar man ofta väldigt spontant, väldigt direkt och ibland till och med oförnuftigt utan att tänka till. Mm. Och det är ju många som säkert känner igen den känslan, när känslan går före istället för att planera och tänka till före.
Känslan tar överhand över hjärnan kan man
säga. Ja, men lite grann så. Mm. Och det som främst då utmärker mental träning, för att komma in på det som är så viktigt att förstå, det är språket som används i den mentala träningen. Mm. Vi arbetar med ett speciellt mentalt träningsspråk kan man säga. Mm. Som skiljer sig väldigt mycket från det verbala språket och kroppsspråket som jag annars talar ganska mycket om. Mm. Och i mental träning så pratar vi om bildspråket. Mm. Vi använder alltså det vi kallar för bilder. Och bilder är ett väldigt viktigt och centralt verktyg i all mental träning. Mm.
Det här man brukar kalla att man skapar bilder och minne av framtiden.
Ja, exakt så. Mm. Och på engelska heter ju bilder images, och som kommer från ett mycket större ord egentligen, imagination, som betyder liksom fantasi och föreställning. Och jag vet att när jag utbildade mig till mental tränare för 30 år sedan, så var våran läromästare i Sverige, psykologen, forskaren och pionjären till mental träning i Sverige, Lars-Erik Unestål. Han gav oss väldigt många olika typer av verktyg, men framförallt frågor att fundera kring. Och det sitter fastetsat inom mig när han frågade oss, varför tror ni att det heter en bild säger mer än 1000 ord? Mm. Och om man stannar upp där och tänker på varför säger en bild mer än 1000 ord, så kan man bara enkelt konstatera att, och det visar ju även forskningen på, att hjärnan kommunicerar och associerar i bilder. Det är hjärnans språk. Så bilder som du matar in i din hjärna, oavsett om de är negativa eller de är positiva, blir liksom sanna för dig. Mm. Och det är därför det är många som inte tänker på att man medvetet kan jobba med att tanka in bättre bilder, bra bilder. Och då blir ju de här bilderna, oavsett det är plus eller minus, din självvalda sanning. Mm. Och det jobbiga är ju när den självvalda sanningen till och med blir till en övertygelse. Då kan den övertygelsen sitta så otroligt hårt i hjärnan, i huvudet, som styr din kropp och dina handlingar. Så att antingen hjälper det dig framåt eller så skälper det dig. Och det är därför som man ska tänka till när man möter engelska kollegor som brukar säga så här, när jag har varit på andra utbildningar, att Michael, remember this, your images lead your reality. Mm. Alltså dina inre bilder leder och styr din verklighet. Mm. Och detta blir ju superintressant att förstå mer av och utveckla i själv i sin egen personliga utveckling och mentala träning. Mm. Och där finns det jättemycket att säga. Mm.
Det här är jättespännande. Vad man önskar, som sagt, om vi pratar då, det är ju såklart både näringslivet men framförallt inom idrotten då, är ju att man vill ha en mental styrka hos individer. Vad är utmärkande för mental styrka, tycker du?
Jag tycker det viktigaste är att bli mer medveten om hur man hanterar och bemästrar olika svårigheter som man ställs inför i livet. Mm. Att just hantera problem, hinder, svårigheter, smärta och så vidare. När man kan hitta lösningar och hitta ett konstruktivt tänkande i det för att komma ur starkare. Det är för mig mental styrka bland annat. Mm.
Det här är ju intressant då, hur mycket av den här mentala styrkan som man kan träna upp och så hur mycket som är kopplat till arv och miljö. Om vi exempelvis tänker oss Björn Borg, en extremt mentalt stark idrottsman. Hur mycket av det här har han tränat upp och hur mycket av det har han fått automatiskt genom sin miljö och sitt arv som han har varit i?
Ja, det är ju en jättebra fråga och självklart så tror jag att det är en kombination givetvis av både och. Man brukar ju säga liksom att vissa människor har det medan andra mer får liksom jobba för det, om jag uttrycker det så. Mm. Självklart så är det en stor del kopplat till vårt arv och den miljö som man har vuxit upp i eller är i för närvarande. Alltså alla miljöer påverkar oss hela tiden och hela livet. Men det faktum att vi alla föds med vissa grundegenskaper betyder inte att våra beteenden är förutbestämda eller genetiskt färdigprogrammerade.
Nej.
Och i den göteborgska humorn så brukar man ju säga ibland att ja, men han är som han är och det går inte att göra något åt den gubben.
Det är som det är.
Eller gumman. Så förutom vårt genetiska arv så påverkas våra, tror jag, egenskaper av såväl fysiska och psykiska faktorer i den miljön som vi lever i.
Men jag vet att det har funnits en del undersökningar hur mycket som är påverkningsbart och hur mycket som kommer från arv och miljö. Och att det där har varit en förändring i vad man har kommit fram till i de här resultaten över de senare åren. Kan du berätta lite om det?
Ja, alltså man det finns ju forskning som säger att går vi 30 år tillbaks så tror man att 80% var genetiskt och 20% gick att göra någonting åt. Och då är det lätt att tappa hoppet och känna att ja, men herregud, då är det ju kört.
Mm.
Men numera så säger man precis tvärtom, hur man nu har kommit fram till det, att 20% är genetiskt och 80% går att göra någonting åt och av.
Mm. Mm.
Och det öppnar ju upp givetvis helt nya vägar och det blir mer intressant då.
Mm.
För då känner man ju att förutsättningarna för att kunna påverka sig själv och utveckla sin hjärna och träna upp sin hjärna för att bli starkare är ju betydligt mycket större än vad vi någonsin tidigare har haft kännedom om.
Mm. Och om vi då fortsätter på den bollen där, man vill bli mer mentalt stark helt enkelt. Hur blir man det?
Ja, det finns väldigt många vägar som givetvis bär till Rom.
Mm.
Att bygga mental styrka handlar väldigt mycket om att både ta ansvar för sitt egna liv och kunna påverka det man kan påverka och ta kontrollen över sina egna tankar och sitt eget förhållningssätt. Det är enkelt att säga, men det är viktigt att säga, äg ditt liv. Alltså lägg mer fokus och energi på det du faktiskt kan påverka och kontrollera.
Mm.
Och det är ju nämligen ditt mindset. Och kan man inte det själv, och då är det viktigt att ta hjälp, att antingen få professionell hjälp där man anlitar en mental tränare och coach, eller om man har andra saker som man vill lösa som kanske ligger mer bakåt i tiden, ja, då kanske man ska gå till en professionell terapeut eller psykolog då, för att mer titta på orsak och verkan etc. Men sen är det viktigt att bli mer medveten om, tycker jag också, vad och hur du säger saker till dig själv, alltså hur du pratar in i huvudet med dig själv och om dig själv när det just är jobbigt och motigt. Alltså har du mer ett negativt språkbruk, är det det som dominerar in i huvudet på dig, eller har du ett positivt och konstruktivt språkbruk? Mm. Det här är ju någonting som är jätteviktigt att bli medveten om för att sen kunna förändra och kanske byta tankar och programmera in bättre tankar och tankar som hjälper dig framåt. Mm. Mm. Så det handlar också om att acceptera det som har hänt, att lägga energi på det du kan kontrollera och påverka, din egen inställning och attityd, och kanske till och med ibland stanna upp och fråga dig själv i olika situationer, vad är det värsta respektive vad är det bästa som kan hända? Mm. Vad kan jag lära mig av den här situationen som gör att jag växer och utvecklas som person istället för tvärtom? Mm.
Ja, det är jättespännande. Alltså en del av de här delarna att bli mentalt stark är ju såklart då att jobba med de mentala bilderna som du pratade om förut. Kan du utveckla det ytterligare lite grann, hur man kan jobba med de mentala bilderna?
Det kan jag absolut göra. Vi pratar ju ibland i den mentala träningen om vikten att ha en sund och stark självbild och jobba även med tändande, inspirerande målbilder som är två viktiga delar att träna på i den mentala träningen. Och jag skulle nog vilja säga att om du inte har en bra och sund självbild så är sannolikheten väldigt stor att du inte heller når dina uppsatta inspirerande målbilder. Men om du däremot arbetar ständigt med att stärka din självbild, där självkänsla och ditt självförtroende då är två helt avgörande delar i din självbild, så är ju chanserna och förutsättningarna avsevärt mycket större att du kommer nå dit du vill. Och därför så är ju din fantasi och föreställningsförmåga som du är född med oerhört viktigt. Så precis som du säger, Jörgen, att i den mentala träningen så är just då mentala bilder det centrala. Och vi delar ju in bilder i två delar kan man säga. Dels har du yttre bilder och sen har du inre bilder. Och yttre bilder, det är ju de synbilder som du ser när du liksom tittar på någonting. Du ser en bil, eller du ser ett träd, eller du ser en målbur. Då kommer det automatiskt en bild till din hjärna, och så uppfattar gärna det som en konkret bild genom din syn. Sen har vi även mer färdiga bilder, alltså stillbilder i form av foton och andra motiv och så vidare. Men det vi pratar om i mental träning, det är ju det vi kallar för inre bilder. Mm. Det vill säga bilder som vi själva skapar inom oss själva, inne i huvudet. Och det är just det då som vi kallar för images på engelska. Och våra inre bilder sen innefattar också alla våra fem olika sinnen, som syn, känsel, hörsel, lukt och smak, som då skapar vår upplevelse av någonting i en specifik situation. Mm. Och våra upplevelser, de är ofta, som du vet och alla känner till, kopplad till en känsla. Och då är det jätteviktigt att få med sig att antingen så kan man se sig själv i känslan. Alltså du är dissocierad, det kallas för dissa i det mentala språket. Det vill säga du ser en bild av dig själv som från en tv-skärm. Du ser den på distans, alltså på håll. Vilket är ett sätt att se en bild. Men sen kan man ju också se sig själv utifrån sina egna ögon, internt, inne i huvudet också, om man säger så. Och då ser du inte dig själv liksom där borta, utan du är själv i upplevelsen. Du är i situationen, i händelsen. Och när man jobbar med de här bilderna då, så associerar man alltså bilden. Man kallar det för assa, dissa och assa. Det är två sådana här uttryck som är enkelt att komma ihåg. Och då när man jobbar med de här inre bilderna, så är det viktigt att träna sig på att utveckla och koppla alla de här sinnena för att göra de mentala bilderna så tydliga, verkliga och kompletta som möjligt, så att de känns på riktigt. Och det som är oerhört väsentligt att veta då, som också gör att det är så spännande att jobba med den mentala träningen, det är ju att all forskning visar att hjärnan kan inte se skillnaden mellan en verklig händelse och en fantasiupplevelse. Mm. Utan hjärnan matar bara in det som du tolkar som sant. Mm. Och sen så programmeras det i ditt undermedvetna, och kroppen styr, kroppen lyder, och du ställer in dig mot det som du har matat in. Och det är därför det är så väsentligt att mata in rätt bilder och bra bilder. Mm. Och ju oftare du gör det, ju större är chansen att det manifesteras. Mm. Både fysiologiskt och neurologiskt. Mm.
Det här är jättespännande. Och när allting ändå rullar på ett bra sätt, så brukar man prata om att man kommer i flytzonen. Mm. Och det är någonting som alla vill komma i. Vad är det som händer i huvudet när man är i flytzonen? Och hur kommer man dit?
Alla vill komma i flytzonen. Flyt, eller vara inne i bubblan. Eller när allting går av sig självt. Man har en härlig, fantastisk känsla där man bara känner sig ostoppbar. Och man har självförtroende som aldrig förr, och man har hög svansföring, och allting pekar liksom i bara en enda riktning. Och det är ju så att flyt är ju faktiskt, om man förklarar rent tekniskt, ett icke-logiskt tillstånd. Människor brukar säga så här till mig, ja men då har man ju positiva tankar, och då tänker man att allting är möjligt och att allting kommer gå bra. Men faktum är att du tänker inte alls. Nej, du har inga precis. Tankar.
Det bara går av sig självt.
Det bara går av sig självt. Mm. Och för att komma dit så finns det lite olika sätt. Ett sätt som vi som mentala tränare jobbar med, både individuellt och med grupper, det är ju att försöka dels ta reda på ett slags nuläge för dem du har framför dig och jobba med. Det vill säga, hur skapar ni mentala rutiner och strategier idag? Vilka vanor har ni inför era mentala förberedelser? Mm. Är det någonting som är medvetet, eller är det bara ett hopplock eller upp till var och en, och man har inte riktigt koll på detta? Jag tror att det är jätteviktigt. Om man tittar på alla högpresterare, så är de lämnar liksom ingenting åt slumpen. Nej. Och det handlar både fysiskt och mentalt, inte minst inom idrottsvärlden. Så för att hamna i flytet så är det viktigt att skapa bra vanor, att ha rutiner som man håller sig till, att man är väl förberedd och kanske gått igenom situationen som man har framför sig innan själva uppgiften ska utageras. Och det är ju lite grann som, du vet, när man tittar på störtlopp eller Super G. När män och kvinnor, innan de kastar sig ner för trippla svartbacke, då har du ju sett hur de blundar och står och visualiserar liksom åket innan. Mm. Och det är ju för att egentligen stämma av med både huvud och kropp, att nu har jag liksom förberett mig, jag tar sista åket i huvudet och ser så att allting stämmer, och sen när det säger bip, 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 alltså kör, ja, då har de inte tid att tänka. Mm. För då åker de ut i tredje porten. Mm. Och det är ju det som också var så signifikativt för världens främsta slalomkung genom tiderna, Ingmar Stenmark, som just myntade uttrycket det är bara och
exakt.
Eller hur?
Riktig legendarisk.
Ja, han hade ju inga bromsar, han åkte bara. Mm. Och det var därför han vann 86 världscupsegrar också, mm, troligtvis. Mm. Så att det här är väldigt spännande hur du kan jobba med de här bilderna.
Du, när vi pratar om det här med bilder, Micke, så är det ju så att det var en undersökning för några år sedan där man gjorde en test på golfspelare, mm, på de som tränade golf praktiskt och de som tränade golf bara genom att se bilder på hur man blir bättre golfspelare. Och det var spännande resultat. Kan du berätta lite om den?
Ja, det var fantastiska resultat och hela idén med den vetenskapliga studien, det var att lära människor som aldrig någonsin hade spelat golf att lära sig spela golf utan att hålla i en klubba. Och det var ett projekt som var på 3 månader. Och vi ville ha 40 stycken frivilliga människor som då helst inte hade bollsinne eller provat någon annan sport som hockey och bandy där man liksom kanske har lättare för att svinga etc. Och det är ju svårt att kolla, men vi gick igenom genom olika personliga intervjuer att det var så. Vi fick ju då välja att lita på människor. Så delade vi upp de här 40 personerna i 4 olika grupper med 10 personer i varje grupp under en 3 månaders period där alla deltagare i de olika grupperna fick helt olika förutsättningar. Mm. Och då var det så här att grupp 1, det var en ren golfgrupp. De fick alltså träna golf med en professionell instruktör 3 dagar i veckan under 3 månader. Grupp 2 var en ren kombinationsgrupp där de både fick träna golf och mental träning 3 gånger i veckan i 3 månader. Grupp 3, det var enbart den mentala gruppen. Och då ska det sägas att med hjälp av en videofilm, en golffilm alltså i video, så fick de titta på den här filmen och de fick den hemskickad. Och skulle under 45 minuter, 3 dagar i veckan, utan ljud, sitta och titta på en av världens främsta golfare. Hur den personen hanterade olika slag, klubbor, svingar, chippar och puttar. Och de fick ta del av både det långa och korta spelet. Och de fick också förstå att klubborna har olika nummer på sig. Mm. Som vi sen sa till dem att det här är en järntrea eller järnsjua, järnia. Det här är en pitch, det här är en driver, det här är en putter. Och de är olika vinklade och går lika långt och så vidare för att de skulle ha lite pejl då. Och därefter fick de lära sig djup avslappning, en slags självhypnos. Och visualisera, föreställa sig, alltså måla upp de här inre mentala bilderna på att imitera, härma egentligen det de såg framför sig. Föreställa sig att det var de själva som var ute och spelade. Men de fick inte träna golf överhuvudtaget. Och grupp 4, det var en kontrollgrupp som inte fick träna någonting alls. Och efter 3 månader, då var det dags för examen, mm, på Sankt Jörgens golfbana på Hisingen utanför Göteborg. Och då ska du veta att det var sånt intresse kring det här från media så att nästan all press, alltså pressen, media var samlad och kommer du ihåg Kjell Kjellman från TV-sporten?
Absolut.
Han var där och intervjuade några deltagare och i synnerhet då var man ju mest intresserad av den mentala gruppen. Och då delar man upp alla de här 40 i 10 olika så kallade fyrbollar och där det var en deltagare från varje grupp som var representerad då i varje fyrboll. Sen spelar vi slaggolf. Mm. Det vill säga man räknar alla slag men fram till max 10 slag då. Sen fick man ta upp bollen och så fick man skriva 10. Men alla gick alltså 18 riktiga hål med domare som skötte skåren, som skötte räkningen då. Och då är min fråga, hur tror du att det gick?
Ja, jag tror ju att de här som hade bara mental träning hade väldigt höga skåror i förhållande till vad man förväntade sig.
Ja. Och det var ju det som var så häpnadsväckande. Jag själv fick ju frågan, vilken grupp tror du har lyckats bäst av de här? Och jag svarade direkt, kombogruppen givetvis.
Absolut.
De som båda tränar fysiskt och mentalt. Mm. Och alltså resultatet var ju helt häpnadsväckande, till och med för oss. Så på delad första plats, vet du Jörgen, där kom en kvinna som hette Marie, kommer jag ihåg. Hon vann hela tävlingen efter 18 spelade hål ihop med en kille då från kombinationsgruppen. Och han såg, kan man säga, lätt störd ut och irriterad, för han tror inte det var sant liksom. Jag menar, du har ju aldrig spelat golf, du kan inte få lika många poäng som jag. Och hon hade alltså aldrig någonsin hållit i en golfklubba, det var första gången där och då. Och hon gick alltså runt efter 18 hål och spelade golf som hon aldrig hade gjort något annat. Och bland de 10 första spelarna, när vi räknar ihop resultatet av 40 spelare, så var 4 stycken personer bland topp 10 från enbart den mentala gruppen. Och vad visar det då?
Ja, vad visar det?
Ja, det visar ju att alltså, den mentala träningen fungerar, och att den mentala träningen är en väldigt viktig och väsentlig del att aktivt arbeta med och ha med för att utveckla människors mentala kapacitet och för att just förbättra både prestationsförmågan och sitt inre mående och i slutändan skapa bättre resultat. Mm.
Och man kan väl också konstatera att det bästa ändå i slutändan är ju att kombinera praktisk träning och mental träning. Självklart är det
absolut.
Så.
Absolut.
Det där är jättespännande. Du, vi har varit inne och touchat lite på det här ämnet också, men vi brukar ju prata ibland om självförtroende, vi pratar om självkänsla, vi pratar om självbild, vi pratar om självinsikt. Vad är det för skillnad på de här 4 orden?
Självinsikt handlar mycket om att förstå sambandet, tycker jag, mellan handling och konsekvens. Det vill säga, det du gör får alltid konsekvenser. Att ha självinsikt innebär ju också att man som person är medveten om både sina styrkor och svagheter. Att man är en person som är också medveten om hur man är och fungerar som person. Att man tar ansvar för sitt handlande och förstår att man ibland faktiskt har blinda fält i sitt sätt att vara och göra. Och då är det nog väldigt viktigt att man kan få positiv feedback där av ärliga människor. Så man har chansen kanske att rätta till vissa saker för att växa och utvecklas då. Och sen kommer vi in på en annan viktig skillnad då mellan självkänsla och självförtroende. Och där kan man kort säga att självkänslan, den är kopplad till vem du är som person, till ditt egenvärde. Och att du är älskad och omtyckt och respekterad för den du är. Medan självförtroendet då är mer en färskvara och ännu mer kopplad till ditt prestationsvärde. Alltså vad du gör. Och det känns som vi alla lever mer i en prestationskultur där vi premierar bra prestationer, att vara duktig, vinna, leverera, visa bra betyg, resultat, mer än att premiera vilka vi är som människor och mer uppskattas för det vi gör. Och därför är det så viktigt att skapa en balans mellan äret och göret. Och tyvärr då så känner jag väl själv att vi har inte lärt oss att ens få träna på att älska oss själva, att uppskatta oss själva. Så vad många gör då, det är att när man har en låg självkänsla så är det mycket lättare att kompensera en låg självkänsla med att göra en massa saker. Det vill säga att vara duktig och nästan skrika liksom, se mig, ser du inte vad jag har gjort? Och då tycker jag att vi är ganska farligt ute. För det vi måste bli bättre på att förstå, tycker jag, det är att ge mer positiv feedback på en persons egen värde. Hur många gånger hör man, Jörgen, att innan vi går vidare här så skulle jag vilja säga att vi är väldigt, väldigt glada och tacksamma att vi har just dig här i vårat gäng med den personligheten du har. För du är alltid så glad och positiv och sprider sån värme, och det betyder mycket för oss. Hur mycket får man höra det?
Nej.
Nej, utan det är liksom en mer granskning på vad du har gjort och skäll för att man inte har gjort och levererat tillräckligt med bra resultat.
1-0 är bra, 0-1 är kass.
Ja, eller hur?
Punkt.
Ja. Och i tränarvärlden, där är det ju ofattbart hur det ibland kan gå till. Alltså, för har du då 4 dåliga resultat, ja då får man sparken. Mm. Och styrelsen sitter kvar, och i företagsvärlden, ja då får man också sparken, men då blir man entledigad med en liten lätt bonus och fallskärm på X miljoner.
Mm. Nej, men så är det ju. Självförtroende är ju någonting som är väldigt viktigt för en god prestation. Att man, det är ju en väldigt väsentlig del när man tittar på saker och ting när det blir bra, när det fungerar bra och så vidare. Det är ju att de som ska utföra det har gott självförtroende och så vidare. Har du några bra tips på hur man kan förbättra sitt självförtroende?
Ja, absolut. Alltså det finns ju 2 olika sätt jag tänker direkt på. Antingen så går du via den mentala träningen. Mm. Där du lär dig att sätta dig i ett tillstånd, i ett avslappnat, lugnt och bra tillstånd. För att träna dig i att styra dina tankar och bilder i en mer önskvärd riktning, och där du laddar ditt självförtroende med bra mentala bilder. Mm. Bilder på vad du har gjort tidigare när du har lyckats och det har gått bra. Bilder som du skapar av det du önskar ska hända, och samtidigt då använder ett språkbruk inne i hjärnan där du tar bort också negationer. Mm. Alltså ord som inte och sånt tar du bort, att jag kan, jag vågar och så vidare. Att du bygger upp den mentala styrkan inom dig.
Förutom den mentala delen av det här, finns det några andra saker som du kan ge tips på, rent praktiska saker som kan förbättra ens individs självförtroende?
Ja, att ha ledare och tränare, chefer och föräldrar som ger dig ärlig, positiv feedback. Att du får bra återkoppling. Mm. För alla människor växer av feedback, men ingen växer av kritik. Nej. Så man vill ju liksom känna vad man gör bra och vad man kan göra bättre. Det tror jag också givetvis stärker och hjälper ditt självförtroende att utvecklas.
Vi kommer in ganska mycket på feedback och återkoppling här sen i nästa avsnitt, när vi kommer prata om ledarskap och kommunikation och de här delarna. Mental träning då, vi vet väldigt mycket att det här är väldigt viktig del och så vidare, och mentalt stark är en viktig del, att man är både i näringslivet och kan tackla allt som, alla utmaningar som kommer där, och idrotten inte minst och så vidare, självförtroende är en viktig del. Men ändå är det en del som man kanske inte jobbar så jättemycket med i förhållande till alla andra delar i utvecklingsverksamheten. Varför tror du inte att man jobbar mer med mental träning trots allt?
Jag tror att skälet till att man inte jobbar mer med mental träning beror dels på bristande kunskap. Mm. Man har inga kunskaper och ingen utbildning och egentligen förstår på riktigt vad det är och varför det är viktigt, vilka effekter det skapar och hur man kan arbeta med det både individuellt och i grupp. Sen tror jag att det finns en del också där man tror att man vet vad det är. Och så har man bakat ihop någon slags hemmagjord förenklad ABC-variant av mental träning. Och då brukar jag säga att det kan ju fungera och vara bättre än ingenting alls så länge det syftar till välmående och liksom psykisk hälsa. Sen tror jag också en tredje faktor är att det finns fortfarande en hel del skeptiker som dessutom både i fotboll och företagsvärlden sitter i en del beslutsfattande positioner och inte riktigt tror på det. Och det är ju ganska intressant, för om man då kan lägga pengar på att satsa på teknik och logistik och ekonomiutveckling i företagsvärlden, eller man tar in inom idrotten då kostspecialister, läkare, naprapater, kiropraktorer, kostrådgivare, fysioterapeuter, men inte den mentala delen. Ja, då tycker jag man tappar kanske en av de viktigaste, om inte den viktigaste delen i helheten. Så då blir det väldigt motsägelsefullt eftersom alla vet att det sitter i huvudet.
Mm. Jo, nej, men det, så är det ju. Och det är klart många gånger så landar det, den frågan landar väldigt ofta på plånboken, på ekonomin, ja, och så vidare.
Precis.
Jag har ju erfarenheten inom elitfotboll då, att jobba med mentala tränare på olika sätt. Och jag tycker ju att det bästa resultatet får man när den mentala coachen är starkt integrerad i hela ledarstaben och är som en naturlig del i hela tränargänget och jobbar tillsammans på olika sätt och finns där x antal dagar och jobbar mycket, kanske speciellt på det individuella planet också. Men jag har också en annan sida av myntet när en mental coach kanske har en egen agenda, har en egen karriär som han tänker kanske mer på än att laget ska vinna och så vidare. Då blir det snarare att det kan bli negativt, för det kan få motsatt verkan om du får signaler därifrån som inte är synkroniserade med tränaren och coachens eget sätt att tänka med ledarskap och så vidare. Så att det är väldigt, väldigt viktigt att de är synkroniserade och att de går hand i hand och snackar samma språk. Men då tror jag som sagt att det är en väldigt, väldigt positiv del i en ledargrupp. Och det är klart det börjar komma mer och mer, och väldigt många klubbar idag i både hockey och fotboll och handboll har ju mentala coacher som finns med. Men jag tror att det här är en del som vi kan definitivt bli mycket bättre på.
Ja, jag håller med dig till fullo i det du säger, och sen självklart så finns det ju, som du själv är inne på, både tränare och ledare som har kunskapen och jobbar helt naturligt med den mentala träningen och integrerar den som en del i sin träningsverksamhet eller inom företagsvärlden. Så att, absolut, men det är fortfarande mycket att göra inom området mental träning, och det är det som är så himla spännande tycker jag.
Absolut. Vi ska gå in på en liten sak till som rör väldigt starkt det här med den mentala träningen. Och jag upplever lite grann så här att det finns lite grann två sidor av det här. Du har den teoretiska, akademiska sidan av det här psykologiska, mentala världen med alla de arbetarna och verktygen som finns där. Men sen har de praktisk sida. Mm. Och ibland så är de här inte 100% connectade med varandra, den praktiska och den akademiska sidan. Vad känner du för den så att säga, diskussionen som finns däremellan?
Ja, men så är det ju, och så är det ju många ämnen där teorin inte överstämmer med praktiken. Mm. Jag tycker personligen själv att det är en sak att läsa 160 poäng psykologi på universitetet och kunna en massa fina ord i teorin. Det är ju en del av det. Det andra är ju att kunna praktiskt bryta ner teorin och tillämpa det i praktiken. Och det är ju där den mentala träningen kommer in som en väldigt, som jag har sagt, viktig del i helheten. Mm. Alltså där man jobbar mer konkret med sina tankar, känslor och bilder. Och det har ju visat sig fungera, och nu med modern forskning så vet ju alla att det är en väldigt spännande del som är ganska... Alltså outforska på så sätt att det finns oändliga möjligheter att jobba vidare med den mentala träningen. Och jobba med den både individuellt och i grupp för att få människor just att må bra och prestera bra.
Jag tror ju som utomstående här, så att säga, neutral i det här, så tror jag ju att man kanske skulle få ut ännu mer ifall den akademiska världen och praktiska delen kunde jobba lite mer,
mötas
och jobba lite mer hand i hand. Mm. Det är väl det som man själv känner, att det där skulle vara det som man själv skulle känna, det där skulle måste vara det bästa sättet att jobba.
Ja, och sen tror jag det är viktigt också att när man jobbar med den mentala träningen, man avdramatiserar den. Mm. Att man inte gör den abstrakt eller liksom konstig, att det känns lite flummigt, utan att det ska kännas konkret och på riktigt. Och det vet ju alla att dina tankar, de styr och påverkar ditt liv i väldigt hög utsträckning. Det vet ju alla.
Ja, men det är jättespännande, härligt. Vi släpper det och så går vi över på någonting helt annat för en kort stund här.
5 snabba svar, Micke. Och då får du inte tänka för länge, utan då vi vill ha ett spontant snabbt svar. Är du beredd?
Ja.
Oxfilé eller pasta carbonara?
Lätt. Pasta carbonara.
Göteborg eller Stockholm?
Göteborg.
Björn Borg eller Ingmar Stenmark?
Björn Borg.
Fotboll eller hockey?
Fotboll.
Och sen den sista. En resa och se Chelsea i en Champions League-final eller att åka till Maldiverna med din sambo 14 dagar?
Oj, oj, oj. Ja, nu sätter du mig på hal is. Kan man inte få både och?
Nej, där? Tyvärr.
Nej, nej, då väljer jag Maldiverna. 14 dagar. Annars får jag problem när jag kommer hem.
Ja, jag förstår det. Ja. Eftersom hon hör svaret. Ja, hon har inte hört det här svaret. Hon har tagit Chelsea.
Ja.
Du håller på Chelsea?
Ja, det gör jag.
Varför gör du det?
Ja, men de har ju påverkat mig så mycket. Jag växte upp precis som du och många andra med Tips Extra och Lars-Gunnar Björklund. Ja. Man missar ju inte en lördag.
Nej.
Och då när jag var liten grabb där, hade flyttat till Stockholm och mitt första lag som du läste upp här i presentationen, Älvsjö-AIK. Jag spelade ju där ett halvår, sen blev det Hammarby i 11 säsonger. Så titta på Chelsea, de hade en spelare som heter Peter Osgood som var en centertank som var otroligt skicklig på huvudet. Han var nickspecialist. Och eftersom vi då hade Ralf Edström i Sverige som också var en av mina idoler. Och varje lördag, eller väldigt många lördagar, så visar de Chelsea och Peter Osgood som bara nickade in mål. Och jag tappade hakan och jag var så oerhört imponerad av honom, och därför började jag hälsa på
Chelsea,
eller börja heja på Chelsea.
Och då hade de även Peter Bonetti i mål, Allan Hudson och så vidare.
Precis.
Det var ett kanongäng. Grattis till Champions League-segern för Chelsea, får vi också säga då, såklart. Det var väldigt starkt. Vad har du för relation till dagens Chelsea-lag?
Ja, tack så mycket. Det är ju alltid roligt att vara Chelsea-fan. Jag har en fantastisk relation. Jag följer de stora matcherna. Och nu var det andra Champions League-segern. Och det var ju otroligt spännande här i finalen mot Manchester City. Där man fick se en briljant fotboll, måste jag säga, från bägge lagen. Och nu drog Chelsea det längsta strået och vann. Och man såg ju glädjen hur mycket det betydde för spelarna och klubben och fansen. Så att, det var stort, var det.
Vad är det som påverkar och styr människors beteende?
Ja, det är ju, dels är det ju dina egna inre tankar och bilder, och det i sin tur styrs ju av omständigheter och det som händer givetvis i ditt liv. Vi alla har ju tankar i huvudet 24/7 varje sekund. Det är bara att de flesta tankar är vi inte medvetna om. För i så fall hade vi alla blivit tokiga, behövt åka in på ett speciellt sjukhus och tanka av alla tankar om vi hade varit medvetna om alla tankar. Men det som skiljer, det är hur du väljer givetvis att förhålla dig till tankar som dyker upp och känslor som du får. Och det kan ju vara väldigt många olika typer av intryck som också har med din historia och bakgrund att göra, och hur du mår i livet just nu och var du befinner dig vad gäller både privat och yrkesmässigt. Så att det är många parametrar som givetvis påverkar och styr dig.
Är det viktigt, tror du, att hitta orsaken bakom olika beteenden? Vi kommer in här nu nästa punkt på ledarskap och så vidare. Att veta bakgrunden till dina medarbetare, medspelare beteenden.
Ja, jag svarar både ja och nej på den frågan. Jag säger ja ifall det blir flaskhalsar, det vill säga blockeringar, blir stopp i maskineriet. Då tror jag det är väldigt, väldigt viktigt att man i dialog med den personen försöker att hitta orsakerna till ett specifikt beteende. Om inte det räcker eftersom inte alla är utbildade KBT-terapeuter, alltså kognitiv beteendeterapi eller psykologer, så får man i så fall erbjuda hjälp. Och där tror jag väldigt många skulle må bra av att gå i professionella samtal helt enkelt. Mm. Och det skiljer ju på våran utbildning som mentala tränare eller coacher, som oftast är en ännu kortare utbildning, kontra psykologer. Vi är skolade på lite olika sätt. Så ibland är det nog bra att känna till orsakerna. Men
inte alltid.
Inte alltid. Jag tror att det är väldigt viktigt att gå, alltså utgå från nuet och gå framåt. Mm. Vad kan vi göra nu och framåt och skapa förutsättningar för en bra miljö för att i den miljön må bra och prestera bra. Mm.
Det är bra, Micke. Du, första gången jag var på en föreläsning med dig, så var det en sak som jag skrev med stora bokstäver som jag försökt ta med mig efter det sen. Det viktigaste är inte det som händer, utan hur du väljer att reagera på det som händer.
Mm.
Och det har jag försökt att ta med mig väldigt mycket vidare i livet. Kan du utveckla lite grann den tesen?
Mm. När jag får frågan, vad är det viktigaste vad gäller att ha rätt inställning och attityd, så finns det ju givetvis oändligt många svar på en sån fråga.
Mm.
Men jag tycker att kärnan i att ha rätt inställning och attityd är att det handlar om förhållningssätt. Och alla förhållningssätt, det är ett val. Alla människor har ett aktivt val, men man kanske inte alltid är medveten om att man har det. Och så bör man mixtra mod som slumpen och ja, det var bara en tillfällighet att jag hamnade där. Jag tror inte man bara hamnar i en situation, utan man är med och skapar den, medvetet eller omedvetet. Och då har jag själv fått liksom lära mig i de skolorna jag har gått och från andra duktiga utbildare och inspiratörer och föreläsare, att jag fick till mig, det här var, tror jag, måste vara 2007. Jag kommer ihåg det så väl, där jag hör någon säga till mig att det viktigaste i livet är egentligen inte vad som händer, utan det är hur du väljer att reagera på det som händer.
Mm.
Och det där fick jag upprepa så många gånger, så att jag fattar, för det finns ju en kortare version som lyder liksom, det är inte hur du har det utan hur du tar det.
Mm.
Ja, så kan vi leva med den istället. Men jag valde den första versionen för att där har du en del nyckelord. Det vill säga, vad ska jag ta för exempel? Jag kan ta ett golfexempel.
Mm.
Vi amatörgolfare, vi vill oftast att bollen ska gå i den riktning vi önskar. Och så snabbt som möjligt till hålet och flaggan på greenen. Men ibland så vet alla att oj, nu gick den visst i fel riktning.
Mm.
Och så hamnar den kanske ibland i bunker. Och då, om man använder det här nu som en metafor i livet, så är det så här att det viktigaste är inte att bollen ligger i bunken, utan det viktigaste är hur du väljer att reagera på att bollen ligger i bunken.
Mm.
Då har du alltså en kort tid på dig när du ska promenera fram till att slå det här slaget, att hitta mentala strategier, använda din inre dialog, att mer prata med dig själv att okej, okay, nu accepterar att jag har hamnat här. Det här är en mycket intressant situation. Jag gillar den här utmaningen. Det är ett tufft läge, men jag har tränat så mycket på detta så att jag kommer liksom greja det här. Kul, vad roligt det ska bli att slå ett bunkerslag. Eller ett annat förhållningssätt är, jag visste det. Vilken sopa jag är. Nu slår jag i bunken igen. Nej, men det är ju själva. Och så börjar man liksom på något sätt att racka ner på sig själv. Så när man kommer fram, ja, då är man ju helt fel tillstånd.
Mm.
Och låt oss säga att du står där och hackar tre luftslag och du får inte upp bollen. Ja, då är det risk att du har med dig det dåliga slaget även nästa hål och nästa hål och nästa hål. Och därför tycker jag det är en bra metafor att i livet, du kan inte påverka allt som händer. Alltså vad händer, det kan du inte påverka och kontrollera alltid. Men däremot så kan du påverka och kontrollera ditt mindset, dina tankar och din attityd, hur du väljer att förhålla dig till det. Och blir du medveten om det, kan träna det ännu oftare, och då kommer det påverka din livskvalitet.
Coach Meet Coach med Mikael Södermalm fortsätter i del 2. Lyssna gärna på det.
Och tack till Ideella Folkspel för att ni låter hela överskottet från försäljningen av Bingolotto och Sverigelotten gå tillbaka till föreningslivet och stödjer utvecklingen av framtidens ledare, bland annat tillsammans med Riksidrottsförbundet och utbildningsprojektet Eldsjäl 2.0. Tack för det. Ha det bra!
En poddproduktion av Fredag.